Glenn. Vi pratade en del sist vi träffades här om 2017-2018. Och så kom jag på mig själv efter jag hade gått härifrån att jag har faktiskt en historia om 2018 som jag tror bräcker ditt 2018.
Alltså, det är inte så att jag tror att jag hade det värst i hela världen, men ja, jag kan förstå, det blev en del ältande förra veckan.
På jobbet så har jag en eldsborgare. Och som ni hörde förra veckan så hejar jag på AIK. Och vi slog vad i mars om att om Elfsborg kom före AIK i tabellen så skulle jag spara ut Lafro. Men kom, vann AIK SM-guld, då skulle han tatuera in AIK på kroppen.
Det gjorde han inte, va?
Han gjorde det.
Nej.
Jo.
Nej. Nej.
Jo. Jag kan säga att han mådde så dåligt efter sommaren när han började tappa på...
Men det var inte en sån där person som gjorde sin första tatuering?
Nej, det var det inte. Han har några tatueringar sedan innan.
Vart mellan skinkorna satte han den?
Det var... Från början så skulle han sitta på en plats som hans sambo inte hade uppskattat. Men ju närmare vi kom i november, ju längre bort från den platsen fick tatueringen flytta sig. Så nu sitter den på sidan på magen.
Mm. Ja, för evigt. Jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Jag är chockerad. Men du får fram din poäng i alla fall. Det blev en del ältande kanske förra veckan.
Ja, men jag tror det var bra, för nu slipper vi höra det. De här andra 25 avsnitten vi har framför oss.
Ja, jo. 125. Det är bra, med mål ändå. Du känner dig taggad här på podden efter första.
Ja. Stenklar.
Mm. Ja, det är skönt. Ja, vi fick ju se en slags John Östby-effekt, för att vi fick ju 31 nya podd-subscriber på bara några timmar. Mm. Så att någon skillnad har du säkert gjort. Mm. Eller så är det väl att folk bara är trötta på att prata, så de kanske slutar följa nu efter de lyssnar på podden, jag vet inte. Ja, ska vi köra igång?
Vi kör igång. Det har faktiskt varit en intressant vecka, eller två veckor ur Elfsborgs perspektiv. Vi har ju ett träningsläger som blev väldigt debatterat.
Ja, det var ju en viss Jonas Kolting som lyckades nå ut med sitt budskap att han tränade mer än alla andra, att han var väldigt bra på att träna och att fotbollsspelare överlag var dåliga. Men vi har ju också spelat match på träningsläger, och det har idag faktiskt, när vi spelade in den här podden, så har vi också mött Norrköping, så det har varit en intressant period såklart. Men för att börja, träningslägret. Vad är din bild av följt Elfsborgs träningsläger från andra sidan världen?
Jag är rätt negativ till att man skickar med en mediegubbe och så lägger man inte upp någon, alltså mer information än man faktiskt gör. När man är på andra sidan jorden så har man möjlighet till att fånga folk på ett annat sätt än vad man har om man spelar in i Sverige och tränar vid 11 på dagen. Liksom. Jag vet att det var snack om Kevins balkong och sådana här inslag. Jag tycker det var jätteroligt om det var med. Sen är det klart att träningsläger, om man ser hur Kolting då som trackar ner på den där bilden som flödade på sociala medier, handlar inte bara om att träna, utan det är också att komma igång och bygga en grupp och bygga en stomme inför året.
Mm, jag reflekterar också, om vi ska ta den kommunikationsdelen, det har ju varit en del beröm nu till kommunikationsavdelningen.
Och de filmerna de har skickat upp är ju fantastiska.
Ja, det är ju riktigt bra klass. Men jag tänkte på det också, att det kanske var lite information. Sen kom det några intervjuer på videos på intervjuer med, det var Per Frick bland annat och Stefan Ischesack och så. Men ja, det är också det att den här perioden fram till kuppen och egentligen också sen fram till Allsvenskan, då är alla som mest nyfikna. Man vrider varenda liten detalj till max och man undrar hur nyförvärven är och så. Så att jag tror också att allting Elfsborg gör nu blir så mycket större. Det tycker jag den här Kolting-grejen också är. Hade Kolting gjort det i augusti så är jag osäker på om det har blivit lika stort. För nu är det lite, bass, hur säger man det?
Hade det kommit i augusti förra året så hade nog folk varit med på Koltings sida. Även om de kanske är på Ishizakas sida den här gången. I och med att Elfsborg tappade mycket av matcherna sista tredjedelen. Samtidigt så kan man se på Kolting och säga att ja, men hockeyspelare, hur tränar de?
Mm. Jo, men vi kan gå in på den här Kolting-grejen. Jag tror vi behöver ta den ganska grundligt. Han gick ju i alla fall ut, eller spöllade ut en bild på träningsschema. Där det var alla gruppträningar, om jag förstod det rätt. Där man hade skrivit in att det var, ja, man kan väl säga att det var ett pass per dag. Förutom matchdag, och sen så hade de skrivit ut lunch. Det var väldigt glest. Det var ju inte jättemycket det i schemat, det kan man väl säga. Därefter så blev det ganska mycket kommentarer. Och det var ju, innan Colting hade gjort det, så var det ju faktiskt många som var irriterade och frustrerade på sociala medier. Det såg jag också. Sen så skrev Colting sitt inlägg där han, likt tidigare gånger, för han har faktiskt gjort det innan, klagade på att fotbollsspelare är så pass välbetalda men tränar så pass lite som elitidrottare. Kan säkert ha en poäng i vissa fall, men det blir någon slags i hans fall också, som har såna stora kanaler och har en, jag tror han har en podd, va? Mm. Och han har en hemsida, han syns ofta i de här träningskretsarna, och det kändes också till stor del att han ville få någon slags uppmärksamhet och synas själv. Jag vet inte om du kände samma sak.
Alltså han är ju en fantastisk idrottare, Colting, på sin sport, alltså just triathlon. Men de tränar ju otroligt mycket annorlunda än vad fotbollsspelare gör. Jag pratade med en friidrottare här idag och sa det. Hur tror du att Mustafa Mohamed hade klarat sig på en fotbollsmatch? Han är ju Sveriges bästa långdistanslöpare.
Och det kan man ju ta Usain Bolt och precis spelat. Han la av sin karriär förra veckan. Jag tänkte på att han gjorde det samtidigt. Det är väldigt roligt. Alla pratar om att han skulle vara så bra i fotboll, för han är så himla snabb. Mm. Och man behöver speeden i fotboll. Men vad var det? Han gjorde ett mål när han stod på mållinjen i... Det var i Australien, tror jag.
Andra ligan till och med, tror jag.
Ja, det var väl inte en jättesuccé där. Och det kan man ju också ta. Orienterare, hur bra hade orienterare varit i fotboll? De är ju också jättebra på att springa. Mm.
Det man inte tänker på, att under de 90 minuterna som spelar fotbollsmatch så är det 3% som man faktiskt gör en hastighetslöpning. Jag tror att över 50% så är det jogging eller stå still på en fotbollsmatch.
Och det är väl också, hur ofta har man bollen? Det är väl också så här...
2-3 minuter på match kanske?
Ja, per spelare då, kan man säga. Ja. Alltså det är ju inte mycket om man spelar 90 minuter. Men om man tar där, om man återgår till den här Colting-saken. Jag försökte, som jag gör vid den här perioden, se något positivt ur det. Och det var helt galet vad mycket utrymme Elfsborg fick under den här perioden. Mm. Vi var ju till och med i riksmedia kring det här, och alltså på Twitter, det fanns ju väldigt mycket Elfsborgare som man inte sett på ett bra tag som hade åsikter helt plötsligt, och internetforumen, det var väldigt mycket. Så det var väl den bra grejen i det. Det som är negativt, det är ju att det finns en ganska negativ syn kring Elfsborg överlag. Och förra året, vi tappade sista 60 minuterna. Så den här grejen att Elfsborg inte klarar hela matcherna, det är ju någonting som kommer ligga som någonting som alla kommer prata om när man släpper in mål i slutet av matcherna.
Men många har ju synpunkter om till insett att jobba med fysträning just ur det här vit och fräda sättet som man gör. Och jag läste på lite idag om Dans nya tjänst i Elfsborg.
Dan Fransson, ja. Som är performance coach.
Performance coach, ja. Och det handlar ju mer om att man ska maximera just en spelare. Oftast så säger man till ett lag att men du ska ut i skogen och ska springa i 1,5 mil och sen så är träningen slut. Men det är ju inte fotboll. Utan utifrån det jag har läst så ska Dan vara den som kan få ut max av varje spelare per position. Hur ska en anfallare träna för att kunna vara så bra i sin position? Hur ska en högerback kunna träna? För att det är helt olika positioner, det är helt olika spelartyper. Och får man det att slå ut, så kommer ju Elfsborg att hålla längre än 60 minuter nästa år.
Ja, man har ju något sånt här GPS-system som man använder. Det pratade vi redan förra veckan, eller förra gången, det är 2 veckor sedan nu. Men att Dan Fransson har ju faktiskt varit i Elfsborg innan, men försvann i somras. Och är tillbaka just nu. Och jag vet att det var någonting som man verkligen ville ha. Det är ju att följa upp de här datan man får och sånt från GPS och annat. Och jag vet inte, det är ju så mycket mer än det. Han sitter ju inte bara vid en dator, det är inte Football Manager han håller på med. Jag såg Liedqvist från Borås Tidning, var ju på plats i USA och tog bild på när Dan Fransson mäter hur högt spelarna hoppar, vilket han ska göra hela säsongen för att se spänsten. Mm. Och det är något han till exempel gör då.
Och det är en explosivitet. Det ser vi ju på Chibicki på matchen idag. De första stegen är de viktiga. Det är de första stegen in i straffområdet som är de farliga. Och kan han maximera det, så han har gjort 3 mål idag. om det hade varit i oktober tänkte jag säga. Men det...
Och där kan man ju ta den, om man ska jämföra idrotten som Colton gör. Mm. Usain Bolt är världens, han har väl färdsrekordet fortfarande. Mm. Och när man har sett fotbollsklipp från honom, han är ju inte snabb de första metrarna. Nej. Så han är ju oftast inte i överläge i löpdueller. Mm. En fotbollsspelare behöver ju ha de första kvicka stegen för att få försprång.
Så jag kan hålla med Colting att bilden som lades upp, den är lite suspekt, men jag tror inte det är hela sanningen. Samtidigt så måste man veta att det är en jäkla skillnad mellan sporter. Alltså. Det går inte att träna likadant överallt.
Nej, och sen är det så mycket fokus på fysträning hela tiden. Att det, är som
det, det blev ju det med tanke på att det blev som det blev förra året.
Jo, så är det ju. Men med fysträningen, jag tänker också så här att Elfsborg åker till Florida, betalar väldigt dyra pengar för att spela på en bra fotbollsplan i bra väder. Det är inte så att man åker så långt för solen och bra gräsmatta för att springa sönder. Alltså springa, det kan man göra på Riosar, Kransmossen eller vad fasen som helst. Och där är det också så att tar man Rami Kib, han är väl kanske den som har bäst löpstyrka av alla spelare i Allsvenskan nästan. Alltså han är ju springer som bara den. Hade man gjort sån här mätning på honom så hade det ju varit mycket, han har haft många löpmeter.
Mm.
Han behöver inte träna på samma sätt sen, nu blir det väl Lundevall jag hänger ut som jag brukar göra, som inte har det här löpsteget eller fysiken. De två ska inte träna på samma sätt.
Nej, precis. Och det är lite det som Don Fransson vill få ut här då, eller den performance manager. Och det är egentligen bara googla vad en sådan gör.
Men finns det bara en tydlig arbetsbeskrivning? Det tänkte jag på när jag läste det där.
Jag gick in och kollade på två stycken arbetsannonser som låg ute på en performance coach. Den ena var från Stanford University i Kalifornien. Och den andra var från Southport United eller någonting i engelska fjärde divisionen. Och beskrivningen var ganska lika. Sen är det klart att du har fler anställda på Stanford än vad du har i Souththorpe.
Vad står det där då?
Nej, men det står ju framförallt då att man är ansvarig för den fysiska delen. Du ska se till så att den spelaren i det laget eller den positionen tränar rätt. Du ska ha anpassat efter det. Du ska följa upp målen som sätts. Du har ansvar för de tester som måste göras. Och väldigt mycket dokumentation. Sen så skickas vidare till huvudtränaren eller managern i det laget som man är i. Så att det är en större roll än vad folk tror. Så.
Min teori är ju annars att man satte inte rollen fystränare på Don Fransson. För att diskussionen kring fysträningen i Borås är så stor. Så då vet man att fan, det här kan vi inte göra. Då tog man ett annat, googla upp performance coach.
Fast det är rätt intressant faktiskt när man börjar läsa om det.
Jag har aldrig hört om det, så jag tänkte att det var något man hittade på själv.
För att slå det ut väl, så absolut.
Mm. Ja, nej, det är såklart det är spännande. Och man har ju valt den här vägen nu under ett och ett halvt år eller inte, men man har ju jobbat en säsong med det och nu går vi in i nästa säsong. Och det jag vet från Jönköping, det var ju svårt att vända den skutan när man har tränat på det här sättet. Mm. För där blir det väl ändå, var det 4 år Thelin var där. Och sen så det Jönköping gjorde var att de tog in Jörgen Wålemark som tränare, som står för något helt annat och antagligen har lite äldre metoder. Det gick ju inte jättebra för Gisörde under förra vårsäsongen. Så det är också en sån här aspekt. Hur blir det när man byter metod? För att nu har de jobbat på det här sättet och är vi i början eller är vi i slutet? Det är också en sån fråga.
Det var också det vi pratade om förra gången med Leråkerstränarna. Jörgen kanske kommer in i samma box där. Jag tror att det här sättet som Jimmy jobbar på nu, det är så de flesta kommer jobba i framtiden också. Så att man börjar med det redan nu. Jag tror säkert att det är flera klubbar i Allsvenskan som redan har börjat med det. Men det är så man kommer jobba om 10-15 år.
Ja, och sen om vi tar, det är alltid snack om hur långt efter vi är i Europa. Och det är ju inte så att det är fysen vi ligger efter storlagen i Europa. Det är ju oftast, eller så här, tempot kan jag köpa, för tempot är någonting vi ligger efter. För det är ett högre tempo i Premier League, det är ett högre tempo i holländska ligan, i danska ligan också skulle jag säga just nu. Men jag tror inte att fysiken är det som är den stora grejen. Visst, de kanske har kvickare spelare, men det är ju att man har valt den spelartypen. Men tekniken överlag är ju bättre av att de har haft bättre förutsättningar, där vi kommer i kapp ganska mycket med inomhushallar, konstgräs och allt sånt.
Det, här, men det handlar också mycket om ungdomsledare. Men det är en annan femma, så vi får ta ett annat program. Det kan man också prata en timme om.
Ja, jo, men
varför är Island så bra? Det bor 300 000 på Island.
Ja, och men Island, det, jag läste om det nyligen. Och det var ju att eftersom det bor så få där så är det ju tre ledare per... Eller så här, de säger det själva. Vem fan vet varför det är så, det är tillfälligheter också. Men på varje fotbollsspelare som är aktiv så finns det tre ledare. Vilket de menar att de får en bättre förutsättningar. Och de har också varit ganska långt fram inom hallar.
Mm. Och utbildade ledare.
Ja, jo men så är det ju. Och sen då, när man, nu har vi pratat om individuell träningen. Om vi ska gå tillbaka till Colton-grejen. Samuel Holmén blev intervjuad i Borås Tidning om det här. Och där säger han ju att allting låg inte med på det här schemat som helst på loop heller.
Nej, såklart.
Blev lite löjligt sen att man bara la upp bilder och klipp på när man tränade fysträning också. Men ja, det är ju skitsvårt. Och varje gång man ställer frågan till Jimmy Tillin, hur mycket tränar ni, så kan ju aldrig säga en tid. 8 timmar i veckan eller sånt heller. Vilket spär på det. Jag hoppas att Elfsborg gör något bra av det och vänder den här till något positivt. För annars kommer varje match bero på att de inte tränar. Att de förlorar. Alltså, det håller inte.
Nej, vi får se. Nu torskar de matchen också i Bradenton var de i, va?
Mm. Den, 3x30 minuter spelade sen.
Jag förstår varför. Den gemene man kanske inte gör det.
Ja, kan du förklara det? Varför spelar man 3x30 minuter?
Tre olika spelsätt. Man kanske vill satsa på tre olika saker i tre olika halvvekar. Det är många byten i träningsmatcher. Det är enklare att få ett spelstopp i en halvtid så att säga, än att få det mitt i matchen. Och på så sätt kunna prata igenom allting.
Ja, i vårt fall nu har ju ingen kunde ju se matchen för den sändes ju inte. Mm. Men Elfsborg verkar ju ha använt färre spelare än vad New York gjorde. Och New York verkar ju ha valt en elva per halvlek. Och lustigt nog så förlorar vi ju matchen. Vi ledde med 1-0 men släppte in målen sent i det spelar ju också på den här fysträningsgrejen. Men i detta fallet så var det ju verkligen så att de använde ju upp mot eller över 30 spelare tror jag till och med New York, medan Elfsborg använde 15-20-17. Ja. Jag vet inte hur mycket det var, men ja.
Och det är också en sån typisk försäsongsgrej. Släpper man in mål sista 5 minuterna, det är ingen som bryr sig egentligen, utan det är fram tills de minuterna egentligen man tittar på. Sen faller man ner, så är det ju. Om du tittar matchen idag till exempel mot Norrköping, så ser vi att spelet första halvveckan är ju jättebra. Men ju längre matchen går, ju mer fallerar spelsätt, ju mer fallerar kondition och allt sådant.
Ja, det är svårt att göra en analys av dagens match, därför kommer vi kanske inte prata så mycket om den. Men ja, jag förstår vad du menar. Det är en skillnad också, en match mot New York som ingen ser kontra en match mot Norrköping som sänds på TV, som är också en konkurrent som är i samma skede av säsongen. Det så ser jag det i alla fall.
Sen är det ju skillnad på Norrköping och Elfsborg. Norrköping är kanske det mest spännande laget i Allsvenskan just nu. Medan Elfsborg är på ett lag som är fortfarande ute i uppbyggnad. Det finns ju mycket kvar att jobba på Elfsborg. I Norrköping så fick de in Sead Haksabekovic. Och han dunkar in en balja idag. Nej, men där handlar det bara om detaljer i deras fall. Medan Elfsborg har mer att jobba på det stora hela.
Ja, jo, så är det ju. Om man ska se vad de kan ha tränat på, så har de pratat ganska mycket speluppbyggnad och vinnarmentalitet. Det är också tänkt. Hur tränar man på vinnarmentalitet?
Ja, det är en bra fråga. Det är någonting som jag tycker att alla fotbollsspelare borde ha som barnspel. Jag menar, jag har alltid lärt mig att man ska älska, vinna, hata och förlora. Oavsett vad egentligen. Men det är klurigt att träna på.
Alltså, för mig, det finns ett sätt att träna på vinnarmentalitet. Och det är att vinna så mycket som man hatar att förlora.
Ja, men det är lite så. Men då kommer man till den här bestraffningen och så säger någon att det är mobbning att göra på det sättet där. Och sådana saker. Men i fotbollsvärlden så det enda sättet att veta att mycket man hatar att förlora, det är att man faktiskt förlorar.
Ljugarbänken, har du talat om den podcasten någon gång? Lasse Nilsson var med där nu i veckan. Han berättade om situationer där han menar att han visade på ett sätt ledarskap, men också vinnarmentalitet med att gå kanske hårt in i närkampen på träningar. Och han menar ju att han fick onda blickar när han gjorde sånt. Och många menar, så kan du inte göra för att det är träning, vi är samma lag.
Det beror egentligen på vilken nivå man har satt på laget. Om man tittar på hur Elfsborg tränade under Haglund och hur Norrby tränade under Haglund, så hade man kunnat tro att Norrby var ett division 6-lag. Det bara handlade om att sparka benpipen av varandra. Men där fanns ju den mentaliteten när det var högt i tak. Där var det okej att skrika på varandra. Det var okej att ge en tackling. Så länge man tog i hand och allting var bra efteråt. Men de träningarna man såg med Elfsborg, det var knäpptyst. Det var ingen som skrika, ingen var ute för sig. Det var som att det sprang ut från balleriner på plan ibland. Så det är mycket vad tränaren sätter för nivå på truppen egentligen. Vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet. Och det vet man ju. Det är inget att humla om att det fanns spelare som inte trivdes att, i den rollen som tillbakadragna. Och de fick inte ge fog för sina känslor och sådana saker.
Anders Svensson har tagit upp det också nu när han kom tillbaka förra sommaren. Att han saknade lite vinnarmentalitet. Och att det var väl egentligen Kevin som han nämnde som kunde vara en sån med vinnarskalle. Mm. Att det inte fanns någon annan heller. Men där också, kan man värva in vinnarskallar? Är det rätt väg? Jag tänker att en ledare växer väl ändå naturligt. Och det här med att träna på det är också en sån här lite luddig sak.
Det är klart att en spelare som har varit i laget länge och som är då en vinnarskalle eller tar för sig mycket på träningar eller sån, har en större i påverkan än vad kanske ett nyförvärv har på en hel trupp. Tittar man på engelsk fotboll och de gamla rävarna som var där, de som spelar mycket, men det var de som var vinnarskallarna.
Mm, han lyfte fram Tony Adams och annat som sånt, och det var ju inte de bästa fotbollsspelarna. Lasse Nilsson i den här podden med Ljugarbänken, jag kan tipsa er att lyssna på den. Den är faktiskt väldigt intressant att höra nu, Lasse. Och jag tror också att ju längre Lasse kommer ifrån Elfsborg så kommer det komma mer saker. Det är lite känslan. Det är lite Bella-grejen kanske. Man pratar ju mer man kommer ifrån. Men det Lasse också tar upp är ju Andreas Agusson.
Mm. Det är klockrent exempel.
Att alla hatade Agusson i Allsvenskan när man mötte honom. Och alla i Elfsborg hatade honom också, för han var precis livsfarlig på träningarna.
Mm.
Det tror jag vi kan sakna. Och därför så här, när jag hör att man tränar på vinnarmentalitet, fan, det kan man väl ändå inte göra.
Då tror du att Kyberg ska bli en ny Andreas Augustsson?
Eller Tim Stålheden eller Gustav Henriksson.
Ja. Nej, det får se om som axlar den kejsarrollen.
Ja. Det andra de pratat om att de har tränat på, det är speluppbyggnad.
Mm.
Då vill jag ta upp lite. Både jag och John har bara sett delar av matchen mot Norrköping, så att det är svårt att göra analysen som sagt. Men nu, båda har sett ganska mycket av första halvlek, och när man pratar om att träna speluppbyggnad så förstår man att det kan synas i matchen. Idag tyckte jag att det syntes i första halvlek mot Norrköping, men det blir ju handboll av det. Det blir liksom, man spelar bara runt för sakens skull.
Absolut, och framförallt att Elfsborg är ett bättre lag än Norrköping är i första halvleken.
Första 30 minuterna skulle jag säga att man var det. Men det är ju för att man har bollen, skapar en del chanser också. Men det märktes ju med den här speluppbyggnadsgrejen som vi sa. Men det blir också att det blir... Jag är ju lite trött på passningar bakåt, sidled, som inte ger någonting.
Mm. Men så länge man har bollen så har man bollen. Och jag tror det är det som är det viktiga för Elfsborg. För se den rollen som Dennis Hymmet hade då. Där han
att spela in i mittfältare.
In i mittfält. Han hade en liten trekvartistaroll som det heter. Där man egentligen jobbar från andra tredjedelen och framåt, inte så mycket defensivt hela vägen ner, men han vann mycket boll också, ska tilläggas. Och han kan komma ner och möta felvänd för att behålla bollen inom laget, han spelar tillbaka. Får han bollen rättvänd, då är han farlig, han har bra skott. Han vände mycket, så man får en annan dimension i spelet. Nackdelen är att det var så jäkla plottligt inne i boxen.
Jag tyckte det var överallt att det var plottligt, att det blir gärna en pass för mycket.
Och där är en svaghet. För där pratade vi om Cibicki och Hyllehand till skillnad förra omgången. Att han skulle vara den som kunde öppna upp ytor. Men han jobbar inte så mycket för laget under den här första halvleken mot Norrköping, utan han jobbar mest för sig själv. Och där blir det fel. Han måste kunna ta en löpning för att öppna upp en annan yta för en medspelare.
Mm. Men att Cibicki i sin, det är ju andra match, hamnar lite fel, det kan jag ändå köpa att det är så. Den här plottrigheten som vi pratar om, det är ju ändå någonting hur man spelar. Att man, ja, men den här extra passen. Och en av de grejerna som gjorde att vi förlorade mycket matcher 2017-2018, det är ju misstagen.
Men alltså, de fanns ju idag också.
Ja, men det är ju det jag menar. Och att man får de misstagen är ju att man slår de passen. Jag tänker att man slår tillbaka en pass till mittbackar som hamnar i konstigt läge. Man sätter sig i ett konstigt läge för man slår en kortpassning. Jag tycker ju inte att man ska, som utsparkar exempelvis, om man ska prata uppspel, ska slå en lång boll bara för att heller. Jag förstår att man kan starta ett uppspel med en kortpassning, och där har vi haft, det tror jag inte alla tänker på, men Ibrahim Drešević har skött uppspel ganska bra de senaste åren. Eller senaste året. Det var en styrka, framförallt när han hittade ut på sin högerkant, kunde få slå bra bollar. Och det blir väl, nu om vi Drešević är klar för Heerenveen, det blir en utmaning att ersätta det. Men det är också att slå den här extra passen som gör att man har sett sin risk. Det räcker att någon ramlar eller någonting. Och där hamnar vi fortfarande. Och om vi pratar, tränar på uppspelen och hamnar i de lägena idag, det tycker jag.
Jag håller inte med dig, faktiskt. Utan det var några sekvenser i första halvlek där Norrköping satte väldigt hög press. Och Elfsborg faktiskt lyckades spela sig ur pressen. Lyckas man spela ut pressen, då har man alltid Kevin tillbaka. Och Kevin hittade 4 av 5 passningsmöjligheter. Och faktiskt slår bollen på. Det är inte där man tappar boll och släpper in mål. Utan det är högre upp i banan. När man har lyft upp laget. Och ska börja kortpassa eller inte ha koncentration i sina passningar på offensiv planhalva. Och där kommer en omställning. Eller två omställningar, för båda mål egentligen är defensiva omställningar. Sen är det klart att försvarsspelet inte var det bästa. Jon kom in och kanske inte var förberedd på det. Och det syntes tyvärr. Men spelet på egen planhalva och speluppbyggnaden därifrån, det var en jättestor skillnad i den här första halvleken kontra hur det såg ut innan. Men framförallt att du måste bli mer kreativ och du måste få folk som gör jobbet för varandra på sin planhalva. Annars blir det så att man spelar fast varandra i situationer som är totalt onödiga. Åker på en omställning mot Norrköping där de har Skrabb, Haksan Barnovic och Jordan Larsson. Då vet man att det går fort. Och jag menar, om lag vet om att Elfsborg kommer spela på det sättet, då kommer det vara ett jättestort vapen för de lagen när de möter Elfsborg. Speciellt på arenan som är så stor som den är och med konstgräs.
Och då blir det förlust mot Norrköping nu. Tonen i Borås, det kommer ju bli att det är ganska negativt.
Där håller jag heller inte med dig.
Jag tycker det blir intressant att se och följa nu. Nu kommer kanske många lyssna på den här podden. Alltså man har redan fått in lite reaktioner, men jag tror att det blir ganska negativt. Och träningen kommer att bli fokus.
Ja, och jag hoppas verkligen inte att det blir så. Utan jag hoppas att man ser detta som en försäsongsmatch. Där man tränar på saker. Där man jobbar för saker som ska bli bättre under året. Och de målen som man släpper in, ja men skit i dem då. Titta på spelet istället. Titta på resultatet.
Idag är en fin dag för IF Elfsborg.
Bra, då har vi avhandlat lite fotboll och tänkte gå in på publik och Borås också till viss del skulle jag vilja säga. I helgen skrev jag en text på nummer8.se om boråsare. Det är att intervjua dels Ulf Andersson som arrangerar klubb Undergrunden, Erik Sjölin som är SLO i Elfsborg och Joel Sjö som är utflyttad boråsare, vilket är också en sån här intressant aspekt när det gäller Elfsborg, för att många som flyttar utanför Borås eller flyttar härifrån, de har kvar liksom Borås mycket på grund av Elfsborg. Så, publikfrågan. Det är en ganska stor fråga. Varför tror du att det är tomt på Borås Arena?
Jag är rätt säker på att Borås har varit bortskämda de sista 10 åren med bra fotboll och resultat som har gått deras väg. Det var ett snack om överprestation. Ja, visst, man bygger sin egen prestation någonstans över tid. Men sett till förutsättningarna så har ju Elfsborg varit mycket, mycket bättre än vad man borde vara. Jag tror det är det som har smittat av sig också.
Ja, hela 2000-talet har ju varit en framgångssaga. Och boråsare har vant sig vid det kan man ju helt klart säga. Och tar man Borås som stad, som jag ändå också vill prata lite om, så är det ju en stad med bra självförtroende. Vilket förr så var det kanske inte det bra självförtroende i Borås, men Elfsborg gjorde att man fick något slags självförtroende. Att Borås som stad har fått den framgångssaga som staden har fått, det tror jag också beror mycket på Elfsborg.
Det tror jag med. Jag menar, kul också att säga det här att man kan koppla fotbollslag eller hockeylag till där man kommer ifrån. Jag var i Kungsbacka igår för att se mitt älskade Trons AIF spela hockey. En match per år. Det är det jag tänker på när jag kommer att se att jag kommer från Tranås.
Ja, men det där är ju en sån rolig grej att man pratar oftast med någon som bor i Stockholm eller någonting och de hör av sig när det är någon. Nu gör väl de flesta det till mig visserligen. Alla vill ju bara prata Elfsborg med mig. Det är någonting som hör till, men jag märker också att det är sådana som flyttar ifrån som kanske inte har så mycket andra band än familjen och Elfsborg.
Ja, men så är det nog. Men för att svara på din fråga, 2012 när de vann SM-guld. Jag tror att tittar man på resultaten hos näringslivstagarna i Borås, så tror jag att de var bättre 2012 än vad de var 2015. Om man tänker på den inhemska shoppingen, alltså bara boråsare som är ute på stan, som är ute och äter på restauranger. Man såg en annan typ av lycka i Borås kontra idag. Jag brukar alltid säga det att mår Elfsborg bra, ja, men då mår Borås bra.
Jo, det är ju väldigt många som säger det. Olle Blomqvist var väl en av dem som sa det först, Elfs grundare. Mm. Han gick in och sponsrade. Han var kanske inte så fotbollsintresserad när han började sponsra Elfsborg. Men han insåg det att Ellos och boråsarna mådde bra när han gick in och sponsrade. Mm. Vilket han ofta sa. Och det är någonting man hör ofta också. Och det tänker jag på. Om du går ut i Stockholm på Sergels torg eller någonting, vad är Borås för dig? Så tror jag att över hälften av svaren kommer säga att Elfsborg spelar väl där.
Eller Ellos. Och så vet de inte att Ellos och Elfsborg är två olika saker.
Nej, det är väl någonting också. Men ja, helt klart är det så. Men det blir ju oftast den diskussionen, och nu har det ju också varit mycket fokus på det här med antal sålda biljetter, hur mycket folk som är på Borås Arena. Alltså det är ju en het fråga, det kan man ju inte säga annat om. Elfsborg tog upp det på medlemsmöten nu senast i december, att det är en fråga som kommer ha prioritet, vilket också är ganska glädjande för mig. Jag är en sån som tycker att Elfsborg borde gjort mer. Man gick in i något sånt här läge under den här framgångsperioden också. Man vande sig från Elfsborgs sida att det löste sig självt. Mm. Alltså, de hade ju nästan ens lägga ut biljettlänk till IFK Göteborg och det sålde slut ändå. Mm. Alltså, det är nog turdelat det där. Det är inte bara att boråsare är bortskämda heller. Sen tror jag också att det finns någon slags boråsare är boråsare. Och Elfsborg är en del av det. Men Borås Basket kan också vara en del av det. Att No Limit är en del av det. Man är boråsare, man är väldigt lokalpatriotisk, men kanske inte. Jag är ju älvsborgare och sen boråsare. Men många är nog boråsare och sen älvsborgare. Förstår du vad jag menar då?
Ja, jag förstår vad du menar. Men på tal om patriotism, vi hade ju en skidtävling i helgen. 50 000 pers i Ulricehamn som går rätt upp i skogen, sätter sig i snön, grillar lite korv och kollar på skidor där man får effektiv tid, 2 minuter kanske av alla skidåkare. Vad är det som gör att 50 personer kan sätta sig i skogen och kolla på skidor?
50 personer?
50 000 personer kan göra det. Det hade varit mer normalt med 50 om man kollar på hur publiksnifferna ser ut i Sjuhärad. Och inte gå och kolla på fotboll istället.
Mm. Men där är det ju så att folk drar folk. Men det tycker
jag har inte sett någon marknadsföring alls om den här skidkuppen förutom det BT skriver.
Nej, men sen så finns det ju typ 1,5 miljoner som sitter och tittar på Vinterstudion varje helg också, och då pratar de antagligen om det där. Jag tror inte bara att det är Sjuhäradsbor som åker till Ulricehamn, jag tror det är mycket göteborgare och sånt också. Skidsporten är, alltså det är ju en stor, jag såg en diskussion där med Patrik Bränning, skrev på Sportbladet, vad är nationalsporten? Mm. Att fotbollen har claimat ordet nationalsporten, men egentligen så är det väl skidorna man kan säga som är det.
Men varför? Och vad är det skidorna gör så bra som inte fotbollen kan göra?
Och där vill jag återgå till Patrik Bränning igen, att det här smutsiga, de ser inte, man tror inte att någon är välbetald, man tror ju inte att Charlotte Kalla är miljonär, fast det antar jag att hon är. Men det är något, fotbollsstjärnor är nog kanske lyxigare, glamorösa, att man tänker så, om det är svårt kanske att ta till sig. Så var det ju inte på 90-talet eller 2006 när Elfsborg kom från ingenstans, alltså Johan Karlsson, det är ju någonting som många kanske har lätt att ta till sig på ett helt annat sätt. Jag vet inte, det är teori bara.
Och sen får man också tänka på, om man ska jämföra fotboll eller jämföra Borås då med andra städer, hur de jobbar kring och runt matcher. Jag saknar ju det här familjära kring matcherna. Att du tar dit din familj, du har event utanför arenan där du kan samlas en timme innan och jag vet inte, du träffar spelare och du träffar ditt och datt. Så man skapar liksom en glädje av att komma till matcherna. Så fort du kommer hem från skolan eller från dagis, så vet du liksom att nu ska vi gå på matchen, nu är det bara 2 dagar kvar. Så man får igång tugget. Vi pratade lite om det, var någon gång för något år sedan det fanns något event på Ryavallen. Med ansiktsmålning och hoppborg och lite såna här saker.
Ja, alltså, jag kan ju förstå att sånt kan vara bra för att locka folk. Jag såg att Norrby fick in sånt med Göran Lone nu nyligen också. Att kom hit så får ni hoppa hoppborg och allt sånt där. Jag förstår det. Det kan behövas. Men att locka till fotboll med något annat än fotbollen, då tror jag att man får dem till kanske den matchen, men inte över en längre tid.
Men någonstans måste du skapa idoler.
Jo, men om du
och du skapar ju inte idoler om du inte ser fotbollsmatcher. Du skapar ju inte idoler om du inte är på matchen.
Nej, men om du tänker en bio, du går på bio och sen bryter de mitt i för att någon ska jonglera. Kom och se på den här filmen för att någon ska jonglera. Det ser du inte. Men i fotboll så är det så självklart att man pratar om det på det sättet. Och visst, då kanske man kan säga att 2x45 minuter är långt, framförallt kanske för ett barn eller liknande, så behöver man höja det med något annat. Men då tycker jag snarare man ska se det som vilka vägar finns det in på läktaren? Hur kommer man dit? Svensk elitfotboll har ju gjort ett jättebra publikarbete. I början på 2000-talet, bara fram till kanske 2012, så var det här att det alltid bråk kring fotbollen. Och fotbollen är så dålig för Premier League är bra. Mm. Det var ju det man alltid hörde. Och det gjorde ju SEF något slags arbete. Det är jättesvårt att prata konkret om vad de gjorde. Men de ändrade ju i alla fall kommunikationsstrategi. Och jag vet att de gjorde ganska mycket analyser och undersökningar för att få fram det som de kunde göra sina åtgärder som fortfarande håller på att implementeras.
De tog fram 4 stycken supportergrupper.
Ja, precis. Och det var det jag tänkte komma till där. Och det man kom fram till också, det är att du sällan någon går ensam på match. Jag hade ju kunnat göra det för att jag har dels fastnat ihop med andra kompisar och allt sånt. Men att det är inte många som tar steget att nu går jag på en match helt ensam. Utan de kom fram till att man går ofta i grupp. Och sen så hittade de 4 grupper. Det var matchupplevaren, experten, den som var mest passionerad och jag kommer inte ihåg den fjärde kategorin, men det var ungefär så man hittar målgrupper av att göra analyser.
Och det är ju då vilken man ska lägga mest fokus på egentligen.
Jag tror att man måste försöka bevara folk för att få nytt folk. Jag under förra året skrev jag ganska mycket om det här Gais-matchen. Vi hade Gais i Svenska cupen. Där vi har många som köper seriebiljett på Ålgårdsläktaren. Det är Älvsborgsläktaren säljer ju mycket och Ålgårdsläktaren också. Och det lät man Gais-publik stå på Ålgårdsläktaren för att de tyckte inte att de skulle stå på kortsidan. Och så bara lät man dem göra det. Vilket gjorde att man blandade de Gaisarna som var ganska stökiga ihop med de lojala Älvsborgarna som alltid köper seriebiljett. Om man då behandlar de som redan är där och trogna dåligt, hur fasen ska man kunna få nya då? Jag har lite... Man måste ju ha nytt folk såklart. För att få nytt folk måste man få nytt folk, självklart. Men du kommer inte få nytt folk om du inte kan bevara dem som redan är där.
Nej. Och det har vi sett prov på flera gånger under de senaste åren i Borås. Att de som har suttit på den läktaren inte har fått den bästa. Alltså det blandas ju väldigt mycket sittplats när bortasupporterna kommer på den läktaren. Och det kanske också är en puck man ska ta upp i. För det är ju ofta familjen sitter där borta. Och det är klart att går du med dina 2 barn så vill du inte se eller höra bomber eller se rök eller sådana saker.
Nej, och jag kan dra en till parallell. Jag själv betalar för att läsa Borås tidning. Och jag tror jag betalar 99 kronor i månaden för deras surfpaket. Nu såg jag att de lägger upp att alla som är nya får köpa ett surfpaket ett helt år för 395 kronor. Vilket, nu är det inte Älvsborg utan nu Borås tidning. Jag som betalar för ett abonnemang och ha det hela tiden. Jag missgynnas av att de som är nya, de får köpa mycket billigare. Och när jag ser det som det de har betalt, då blir jag arg. Och sådana lägen hamnar vi i Älvsborg rätt ofta också. Jag vet ju att det finns folk som kan gå på alla hemmamatcher utan att betala en krona. För att de behöver inte ingå i ett sponsornätverk eller i något företag, utan de bara känner någon person. Och man vet också det att i de här sponsorpaketen så finns det så många biljetter som inte utnyttjas. Det finns inget värde. Folk är inte vana att betala för det. Och när man också ser det att de som betalar inte får sitt värde, utan man ser att andra kan göra det. Det blir ju en slags krock där. Det
blir som drachmen en gång i tiden bara.
Drachmen?
Den grekiska valutan.
Ja.
Nej, men man får heller inte glömma bort att fotboll är en underhållningsbransch. Och för dig som är stenhård supporter ner till benstommen liksom, du ser det på ett annat sätt. Men om du har en pappa som går med sina 2 barn eller experten då som jag har på läktaren som kommer på varje match, då kommer de se det på ett helt annorlunda sätt. Alltså frågar man alla olika supportergrupper, eller de 4 då som vi nämnde, så kommer alla ha sina liksom pros och sina cons när det kommer till sånt här. Och återigen då, vilken målgrupp ska man fånga upp? Jo, men det kanske är den upplevan då. Men då måste man höja underhållningen kring matcherna.
Man får ju göra saker som riktar som kan locka dem. Ofta tänker jag så här att många bara ropar rätt ut. Vi har ju högskolan här. Ge högskolan biljetter så kommer det folk. Så funkar det inte. Det krävs ett kulturarbete och en kommunikationsplan. Mm. Alltså, det handlar om att göra någonting för att få dit folket. Och där tror jag att under den här framgångsperioden som vi pratade om, då blev folk bortskämda, ja. Men sen blev det också det att man lyckades inte bevara folket som väl kom där. Alltså det här jag menar, de är främst boråsare. Och alla boråsare gick på Älvsborg, därför gick man.
Ja, det var hippt, ja men SM-guld, de ligger i toppen när det var hippt att gå på Älvsborg. Det är klart vi går dit, ja, har du några biljetter? Ja, jag ringer polare, han har ett företag som sponsrar Älvsborg, vi får dem. Det är så det är. Jag var inne och kollade statistik på fyra andra lag, eller två andra lag, tre andra lag till och med. Som har raka motsatsen, eller ganska lik historia som Älvsborg. Vi har ju Hammarby, som är ett klockrent till exempel, som har liksom byggt varumärket Bayern. Det var det här med snitt 25 000 på Tele2 i år, va?
Ja, jag har inspel på Bayern.
Ja. och har jobbat jättemycket kring det för att få igång den här kärnan. Bygga sig med Södermalm på samma sätt som Borås faktiskt har byggt sig med Älvsborg. Att Älvsborg är Borås, Borås är Älvsborg. Vi har samma sak i Leksand. Det är Leksand. Inte kanske Sveriges bästa hockeylag och inte varit på de sista 30 åren. Men hela tiden kan ha mycket folk på sina matcher. För att man byggt ett så starkt varumärke. Sen har vi Brynäs då som kan jämföras lite med Älvsborg. Som har ett publiksnitt som kunde vara på 2000 i SHL. Men det året de mötte HV-finalen. Ja, men då var det fullsatt jämnt för att det gick bra. Och då var det hippt och det var kul att gå på Brynäs. Men någonstans måste ju Älvsborg kunna väga över. Så att man blir det här varumärket som är så pass starkt. Så att inte bara Glenn Holvik kan identifiera sig med det, utan även en gemene man i Borås.
Ja. Det jag vill ha som inspel på Bayern är att de har väldigt mycket gratisbiljetter. Så
det finns en likhet mellan
jag gillar inte, Bayern och jag gillar inte exemplet Hammarby. Det är helt enkelt att just nu så går det bra. Jag tycker det finns så många andra exempel som skulle kunna vara bättre.
Som?
Jag gillar ju att titta utomlands. Mm. Jag var nyligen i England och var på Wolverhampton.
Mm.
Wolverhampton är en stad som ligger utanför Birmingham. Det är ungefär liknande avstånd som det är mellan Borås, Göteborg, alltså den lilla staden utanför en större stad helt enkelt. Jag och min kompis Ludvig åkte dit för att se den här matchen, och när vi åkte tåg dit ut så märkte vi att det här är en stad som är helt död i Wolverhampton. Det var ingen ute, men man hörde när det öppnades en dörr till en pub, för att då var det folk som var där för att se Wolverhampton, eller de skulle gå på matchen. Och när man gick till arenan så blev det bara mer och mer folk hela tiden. Och detsamma var när vi skulle åka därifrån. Vi var ju nästan inga turister där. Kändes väldigt ensamma. Och när vi skulle ta tåget därifrån så tänkte man att fan, det här kommer ta lång tid att ta tåget till Birmingham. För vi ville ju inte bo i Wolverhampton, vi bodde ju i Birmingham för det skulle vara roligare.
Mm.
Men det var ju inga problem alls, för att nästan alla som var på matchen, de bodde ju i Wolverhampton. Så det är ett exempel jag tycker är mycket bättre, för där finns det en mer stabil kultur. Sen visst, de har gått upp i Premier League och har en framgångssaga just nu.
En dopad framgångssaga, ska tilläggas.
Ja, portugisiskt dessutom. Det som, ett annat exempel, Erik Sjölin tog upp det i den här texten jag pratade om som jag skrev på nummer8.se. Han tog upp Werder Bremen. Jag tycker också det är ett bättre exempel. Nu har jag inte satt in mig så mycket i det, mer än att jag läste lite om det när han tog upp det i min text. Att det är också, Bremen är en liten stad utanför Hamburg som en hamnstad, Göteborgsfallet. De har stabila publiksiffror trots kanske inte det mest framgångsrika. De har hardcore-supportar, familjevänligt förening och så. Det tycker jag också är ett bättre exempel. Och det finns så många andra. Man kanske inte bara ska snöa in heller här i Sverige nu. Hammarby drar mycket folk. De går från 10 000 till 25 30 000. Ja, hur ser det ut om 10 år? Det är ju det som egentligen är det viktiga. Och,
fast det viktiga är väl ändå, hur kommer Älvsborg dit?
Ja, så är det ju. Men där vill jag också, jag har ju varit väldigt negativ kring hur Älvsborg jobbar och sånt också. Men det jag också kan inse är att publikboomen man pratar om just nu på samma sätt som man gjorde i början på 2000-talet, det är ju någonting som finns i storstadslagen. Ser man Örebro så är det inte så att de har en publikboom direkt. Hade man tagit alla städer som var under storstadslagen, då hade man inte haft den här positiva atmosfären kring hur bra publiksiffrorna är. Jag ser bara Halmstad nu. Halmstad har gått skit och varit superettan, men det är ju fan tragiska publiksiffror. Ser man Gais, ÖIS, det är också ganska tragiska. Örebro skulle också säga, Helsingborg har precis gått upp, men de fyllde ju faktiskt inte under hösten när de skulle gå upp i Allsvenskan.
Kalmar FF,
det är ju också så här tragiskt. Alltså, det kanske är så mycket större problem än att det är bara i Älvsborg. Sen så, det som sticker ut hos oss är såklart att vi har framgångsåren.
och en stad som borde stå bakom sitt lag på ett annat sätt. Just på grund av att du har de här framgångsåren.
Och jag tycker ju att det här är också en sån här, om jag får drömma, jag har ju alltid gillat och anammat det här med att vi ska vara den största utmaningen till storstadsklubbarna. Och det var ju bra, men att älta den i 15 år, det tycker jag det har varit lite, jag gillar inte helt enkelt. Det som är, när vi tar den grejen att då gör vi oss själva dåliga. För vi var ju mycket bättre än storstadslagen i många år. Under 10 år var vi bättre än allihopa skulle jag vilja säga under den 10-årsperioden. Och att säga att man är en underdog fast man inte levererar, då blir det kanske lite så här, folk ser igenom det.
Mm.
Jag skulle vilja se att man till exempel skulle anamma Sjuhärad mer. Att man inte bara Borås utan man är liksom hela Sjuhärad. Om det är någon som är blåvit som sitter på en lunchrestaurang på, jag vet inte, finns något stort, Skenejärn, i lunchrummet på Skenejärn. Den blåvitan ska ju höra att han är blåvitare för att det ska bara vara Älvsborgare där. Det ska vara en sån kultur hela vägen dit bort.
Men hur bygger man den då? Det är det jag vill komma fram till. Det är jäkligt enkelt att sitta här och prata hur man vill ha det. Men någonstans måste man ju komma fram till hur ska man kunna göra det?
Ja, och det är ju det där är så här, ja, men Mats ska ta upp att man ska ha Lekborg på arenan. Det är ju väldigt kortsiktigt.
Jo, men då når du inte heller ut till Sjuhärad, då når du ut till Borås.
Ja, men idag så jobbar man ju egentligen bara i Borås. Jag tycker man kan åka ut, fasen, har vi en sommartorsdag i Borås? Vi ska ha det största tältet på en sommartorsdag.
Mm.
Det ska fasen vara gulsvarta flaggor överallt. När Borås Tidning tar sin bild på Benjamin och Grosso som har fyllt torget, då ska du bara se att det är massvis av gula flaggor på hela stora torget. Och har, jag vet inte om Svenljunga har någon torg idag, Svenljungadagen, där Fredrik Dahl, skådespelarna, amatörer, står och skriver autografer. Då ska det stå 17 Älvsborgsflaggor runt honom när han skriver autograferna för att Älvsborgsspelarna ska vara där. Alltså, man ska jobba mer mot områdena över tid. Det är ju min dröm. Jag är inte bara säga, ja, nu ska vi ha 2 för 1. Och så löser vi publikboomen. Utan man måste jobba långsiktigt mot de ställen man vill ha. Det är det man måste jobba mot hela Sjuhärad för att vi har ett stort upptagningsområde som ska vara vårt område.
Då får du i läxa och skriva ner 10 punkter på hur man ska lösa detta till nästa gång vi ses då.
Jag har skrivit ner 30 punkter och de har Älvsborgs styrelse fått.
Idag är en fin dag för IF Älvsborg.
Det är jäkligt intressant. Vi satt här för 2 veckor sedan och pratade om Älvsborgs ekonomi och hur den skulle gå i botten inför detta året. Och du var orolig inför årsmötet om hur många nollor det skulle vara efter på sista raden i minus. Och så går man och säljer Ibro här idag och har sålt Sinelli tidigare i veckan.
Ja, plus Jebali. Nu har inte Älvsborg sålt Sinelli, men Heerenveen har gjort.
Och det ryktas väl om 20% som är cirka 4 miljoner eller sånt.
Ja, om man ska gissa på någonting så skulle man väl kunna minst 10 miljoner, kanske 15 miljoner på 1,5 vecka in till Älvsborg.
Men den största frågan är fortfarande, hur kan man få in de här pengarna i 2018 års budget, eller väljer man att lägga den 2019?
Det blir ju 2019, så det blir fortfarande ett minusresultat. Det kommer inte.
Jag satt och tänkte på det idag, om det är så att man ska ta ett så stort minusresultat, eller om man på något sätt kan få in de här pengarna i 2018. Det finns ju massa lösningar. Jag vet att hantverkare använder ju flytspackel. För det är omöjligt att säga hur mycket flytspackel man behöver till ett bygge. Så köper man extra saker så fakturerar man alltid flytspackel. Här har man ett arenabygge då som man har projekterat i 2018. Kan man lägga en fodran till sig själv då på att man har lånat ut pengar till sig själv?
Jag har en kompis som heter Kim Eriksson som brukar vara med i andra poddar. Vi får nog ta in honom en gång så du kan spara alla såna här frågor. För att det är väldigt mycket öppet mål här att göra bort sig, så jag väljer faktiskt inte att svara.
Det är du som kan Älvsborg, jag är ju bara här för att köta.
Nej, men jag tror att Älvsborg är ganska ärliga. Framförallt också när man har gått ut med att man kommer göra ett minusresultat.
Mm.
Jag vet att man någon säsong gjorde avskrivningar och då pratade man ju om det, så man visste att det skulle bli ett minusresultat av den anledningen. Så att jag tror man är ganska transparenta på ekonomin. Det gynnar ju ingen. Ja, det tror jag.
Lauls podd, han var ju öppen upp till 10 miljoner, Stefan. Sen så stängde han sig direkt.
Jo, jag förstår vad du menar. Men vi kommer få ett minusresultat och det kommer bli på de här, jag skulle tippa 13 miljoner eller någonting.
Mm.
Så som man diskuterar. Och det kommer man säga nu, för nu har man gått ut med det så pass mycket. Det som kan förvåna mig är väl kanske att det är inte så många som reflekterar över hur mycket pengar vi går back på en sån skitsäsong.
Nej.
Och därför också fantastiskt att få in de här pengarna. Dels, alltså Senelli är ju den bästa försäljningen att få in pengar på, att det inte, det påverkar inte vår spelartrupp. Vi får en ganska bra summa på att de har på vidareförsäljningen. Och jag pratade med Stefan Andreasson på presskonferens med den Symmet om detta. Och han menar att man använder ju det här i nästan alla kontrakt, att man har alltid gjort det. Men vi har haft en väldigt otur när vi har sålt vidare spelare. Om man tar Hiljemark, så blev han utlånad från PSV och sen så gick han som bossman.
Så blev sen dessutom såld inom Italien, vilket gör att man inte får någon, något utbildningsbidrag för den spelaren heller.
Alltså, sen var det ju Niklas Hult, gick väl också som bossman om jag inte helt fel.
Kontraktsbrott med Panathinaikos.
Ja, fast det var Nice han gick från. Men det var det så. Sen Johan Larsson gick som bossman här nu. Jag vet inte om det finns någon som har sålts i andra led, och om det väl har gjorts så har det nog inte varit några större summor. Så att det är ju det som blir extra bra här. Sen vet man ju inte hur mycket man får för Jebali då, som verkar ju... Fan, han tog bara första bästa flyg ner till Saudiarabien. Så inte ens hej då till Rosenborg. Skrev på ett kontrakt och skickade upp en bild på internet. Nu lämnar jag. Ja. Det är också en sån här...
Hur är det möjligt, tänker jag? Men hade han inte avtal?
Jo, och i Rosenborg verkar ju vara rosenrasande. Ja. Rosenrasande Rosenborg, det är väldigt roligt att säga. Men,
kan du säga det på norska en gång?
Nej, det kan jag inte göra. Men det var ju väldigt, väldigt speciellt. Och där tror jag också att... Jag tänkte att det kanske var bra att vi blev av med Jebali redan förra sommaren. För att han verkar ju inte kunna gå och hantera. Det där verkar ju inte vara jätteproffsigt i alla fall. Det kan man väl ändå säga, att göra en sån sak. Och... Om man ser till han, jag kan ju förstå att han vill ha pengar. Han är väl 27 eller 28 tror jag. Kommer in i en proffskarriär ganska sent och vill kanske maxa den. Så ja, det är väl förståeligt, men det är ju väldigt oprofessionellt gjort. Och det är ju inte den typen av spelare Elfsborg har behövt i alla fall. Så att
där... Jag fördelar väl där i så fall att han lämnade Elfsborg när han gjorde. Och att Elfsborg fick de pengarna de fick för honom i somras.
Ja, sen verkar ju Rosenborg inte gjort så mycket bättre. Det är ju mycket spekulationer. Han blev ju klar här idag officiellt. Men norska medier har ju rapporterat att det blir liksom... samma summa som Elfsborg fick av Rosenborg. Och så då är ju frågan om Elfsborg får så mycket pengar här just nu. Men ska man se det positivt på det sättet, så att vi slapp den här strulet som det verkar ha varit för Rosenborg.
Men man vet ju det, att när man sätter en budget, man är väl mitt uppe i den fasen nu och sätter budgetar. Lina Mattsson har vikit för IFK idag för att hon inte höll med om budgeten.
Ja, det är också intressant. Blåviska Sör och ekonomichef lämnar samtidigt, där ryktet säger att de inte kommer överens med, jag antar att det är Max Markusson som är klubbdirektör. Det var lite oklart vem det var, men om det var Mats Engström som ordförande eller klubbdirektören. Men det är ju intressant. De har inte ens satt en spelarbudget, och de har väl inte gjort en värmning förutom den här grekiska målvakten.
Nej, men att Elfsborg är där också, och frågan är ju, har Elfsborg budgeterat då med försäljningar? För det är också ett sånt klassiskt exempel som många lag gör, att man har många spelare utomlands och så räknar man med att någon ska bli såld. Vi har ju Sundsvall till exempel då, där de nästan bönade bara att Foppa skulle gå till Arsenal när det var på gång där. Och
Emil Forsberg, ja. Och han kom ju hem i någon slags Gucci-jacka på en hemmamatch och visade upp sig. Men blev aldrig såld från Leipzig. Han har ju fortfarande inte lämnat det. Det är ju 2 år sedan det här var på tal.
Och då är det frågan, har Elfsborg gjort samma sak under 2018 och därför man går minus? Hade man hoppats enligt, att Claesson skulle ha blivit såld i sommar till exempel, efter VM?
Enligt vad Stefan Andreasson har sagt i poddar och i tidigare intervjuer, så budgeterar man aldrig med spelarförsäljning.
Nej. Och om man ser det åt andra sidan då, så blir detta en jättevinst för dem i 2019.
Jo, så är det ju. Eller det beror väl på. Alltså, vi kan ju fortfarande gå minus på driften så sätt. Jag är ju inte så trygg i att vi ska lösa alla problem det här året. Nu är det ju intressant om det blir en broms eller om de här pengarna kommer användas. Jag antar, många tror nog att de här pengarna kommer investeras rätt in i spelartruppen. Säg nu att vi får 15 miljoner, vad det kan vara. Ja, 10-15. Det är inte så att det kommer bli 10-15 miljoner som slängs rätt in i spelartruppen. Det kommer inte hända. Det är nog någon slags bromsläge. Man vet att det också blir intäkter till nästa år. Det är nytt tv-avtal, nytt sponsoravtal för svensk fotboll via Unibet. Och vad klubben har sagt, Sune Lundqvist och Stefan, att det gäller att vara med 2020. Och för vår del innebär det väl bromsen.
Man ska också säga det, att med nya tv-pengarna, hur det basuneras ut, så är det lite olika i de olika seriesystemen. I Allsvenskan så går man ju på de 5 senaste åren och får en utdelning kontra det där då. Därför har ju Elfsborg alltid haft en fördel med att de har varit topp 4 i en längre period.
Det var väl Elfsborg som var med och införde systemet?
Ja, för innan så var det ju publik.
Ja.
Och där är det svårt, som vi pratade om tidigare, med Stockholmslagen som har större arenor och mycket mer folk. Men på den här topp 5-rankingen så är också Elfsborg dalat nu sista åren. Och jag tror att fler lag än de som kom topp 4 förra året vill komma upp så mycket som möjligt för att få så mycket pengar som möjligt. Och om det är så att Elfsborg stoppar den blödningen som har varit i år då med de pengarna som man har fått in nu, så är det jättebra. För jag tror inte att lösningen är att man tog satsar och värva friskt för pengar som man har 2019. För att man ska få ett bra resultat och få med sig den utdelningen 2020. Utan det är nog bättre att man ser till att hålla pengarna och bygga en bättre arena till exempel. Eller nya faciliteter kring Ryda sporthall eller vad det nu kommer heta.
Ja, det är intressant. Men om vi tar vidare försäljningarna här nu. Och om man, alltså det är ju ekonomiskt är det ju väldigt bra agerat. Jag kan se det som att vi drar vinst av vår kontinuitet nu. Att vi har haft en klubbledning som har suttit länge med Stefan Andreasson i spetsen, som antagligen kan transfermarknaden bättre än någon annan i Borås i alla fall. Men jag vill nästan säga att kan han vara bäst i allsvenskan på det?
Ja, vi har ju Superbosse som har gjort en del bra värvningar också nu sista åren, om man tänker på köpa-sälj. Men den som har bäst koll, det borde ju vara Stefan, för han har varit längst på posten. Han var 2001 spelande sportchef.
Ja, om det till och med var från 99. Jag kommer inte ihåg siffran riktigt, men det är ju lite så.
Ja.
Och kontinuiteten är ju någonting många menar är tråkigt, men här kanske det är den största vinsten vi har, att vi får in det här och kan ha en stabil grund för föreningen.
Och sen också någonting som jag vet att Elfsborg är väldigt bra, och framförallt Stefan, det är ju just att man håller kontakter med alla spelarna. När den tiden kommer att man ska komma hem, ja, men då blir det ofta Elfsborg som är valet. Man kanske har lite på känna också då, men när går han, vad har han för alternativ, hur kan man kanske själv vara en mentor för de spelarna, för man vet att agenter är agenter och de har jag jobbat tillsammans med och det är inte många jag tycker om.
Agenter är det värsta som finns i hela fotbollen efter spelbolagen, va?
Ja, det skulle jag säga.
Ja, då är vi eniga för en gångs skull.
Nej, men och där jobbar de också jättebra. Men någonting som jag har tänkt på är Reims, ser man Reims?
Stade Reims. I Ligue 1.
Det är också ett intressant val för Zaneli.
Ja. Hur tänker du?
Han var ju ryktades ju till Chelsea och då blossades det upp. Det pratade vi om. Att det här måste vara ett skämt. Det är ju någon fejktidning som skrivit detta. Men det var det faktiskt inte. Och då kändes det ju som att det fanns andra klubbar än just Reims som skulle komma upp på radarn. Sen är det klart att ser man på dem. Ja, men kolla Ludvig Augustinsson då. Som spelar i Werder Bremen nu. Hur de klubbvalen han har gjort. Zaneli kanske tänker att okej, nu går jag till Reims, jag går till Ligue 1. Där får jag speltid, jag blir superstjärna på sikt eller redan direkt. Och kan ta nästa kliv därifrån kanske. I så fall så är det jättesmart. Men jag har inte fått någon feedback på varför det just blev Reims.
Jag tycker jag alltid blir förvånad när jag ser klubbval. De senaste åren har det blivit, nästan alltid blivit någon slags sån här, ja. Jag tänker på Simon Hedlund går från Union Berlin till Brönnby. Eller för den delen när Simon Tibbling gjorde detsamma.
Skatteregler.
Ja, men precis. Det finns en del udda klubbval så sett. Så franska ligan är ju bättre än holländska. Holländska ja,
absolut.
Är ju inte, och det som jag kan tänka mig är att holländska ligan var ganska bra för Arber att spela i. Hans spelstil passar nog ganska bra. På samma sätt tror jag att Ibro Drezovic spelstil kommer passa ganska bra i Heerenveen också. Men ja, det är ju såklart.
Men det är också ett tapp och tappa Ibro. Nu gjorde han ju en hel säsong i Elfsborg egentligen, kan man ju säga. För han fick inte så mycket speltid.
Likt Arber lämnade tidigt.
Ja, och kanske ett år för tidigt. Nu går han till Heerenveen och skillnaden mellan Heerenveen och Elfsborg idag är inte så stor som folk tänker. När man tänker liksom Heerenveen som var superlagd. Lasse gick till Heerenveen till exempel, då var ju de en stormakt. Så är det ju inte
stormakt. Då. Stormakt?
Ja, men om man tittar på europeiska mått. Ja,
för Norrby är ju allt stort, jag vet.
Nej, så det skulle bli intressant att följa. Frågan är ju vem som tar över Ibros roll. För det var ju, jag har ju efterlyst en mippat redan innan Ibro lämnade.
Har du något förslag?
Mm.
Låt höra.
Rickard Magyar.
Som har spelat i Halmstad och i Hammarby.
Spelar i tyska andra divisionen. Har startat 16 av 19 matcher hittills. Kan svensk fotboll. Är en ledare. Och jag tror inte han är så dyr för att få hem. Och någonstans måste du återinvestera de här pengarna som du får i det du behöver. Och en mittback som håller ett par år. Det hade varit bra för Elfsborg. Han är 27 år gammal.
Brostinning hade ju en lista på spelare man skulle ha. Där man skulle ha en djupledslöpande forward, som vilket är Zbytski, antar jag.
Mm.
Man skulle ha en box-to-box mittfältare, vilket Himmet har spelat där. Det är nog Himmet som är den tilltänkta. Då blir det här ledaren i mittförsvaret. Jag trodde ju att det skulle innebära att man ville satsa på 3-5-2. Det var därför det ens började spekuleras, från min sida i alla fall. Jag har sett att det har funnits på forumen också.
Mm.
Men det kanske var redan klart då att man ville sälja Ibro, eller att Ibro ville gå vidare och att det fanns så pass mycket bud. Rickard Magare, han är en ledare. Jag vet för lite, ska jag väl säga.
Han kom ju fram tidigt i Halmstad och tog för sig där när Halmstad var ett bottenlag eller ett topplag i Superettan. Och spelat sig upp och var fantastiskt duktig och tog för sig mycket. Jag har inte hört någonting som varit dåligt om honom egentligen. Och det var också lite därför Hammarby värvade honom när de värvade honom. Han gick väl till Schweiz, utan att ljuga för det, efter Halmstad. Och kom tillbaka till Hammarby. Och gjorde det jättebra, men han ville ju ut igen såklart. Men någonstans är det så, när du är 27 år gammal och inte kommit längre än till tyska andra ligan, nej, men då kanske man ska se över sin alternativ. Han börjar komma in i en ålder där kanske familjen går före fotbollen. I Elfsborg har han potential att bli, inte superstjärna, inte legend, men en pelare.
Jag är väldigt svårt att se det. Det låter nästan som att du är hans agent, så som du säljer in honom.
Är det så? Nej.
Jag satt ju själv såklart och tittade på vad man kan tänka sig ta in som mittback. Och om jag skulle tippa så tar man in en norrman eller dansk. För att det finns för lite spelare som är aktuella i Sverige. Vi har pratat tidigare om det här med att vi tar och spelar från en annan hylla. Det enda jag såg nu är att Marcus Thorbjörnsson, som har varit i Kalmar och Dalkurd, inte har något kontrakt. Det är ungefär där jag landar. Det är jättesvårt att spekulera, men vi måste ju in en mittback, antar jag.
Och det kommer inte vara Marcus Thorbjörnsson. För det är alldeles för lite Unionsson. Ni måste få in en annan spelartyp. Ni måste få in någon som kan spela fotboll så som Ibro kan spela fotboll. Speciellt på det sättet som Thelin vill spela, att han vill ha en spelbyggnad bakifrån. Och då måste du ha någon som är bra med fötterna.
Mm. Ja, det är ju såklart. Vi pratade ju speluppbyggnad förut och jag tycker att Joakim Nilsson har en underskattad passningsfot också. Och uppspelen har ju inte fungerat, så visst. Ja, Ibro var ju den som stack ut många gånger. Än fast man ser ju det man vill se också, och Ibro när han kom upp så var det man pratade om, uppspelsfoten och sånt också. Sen har ju han satt oss i nonchalanta situationer också, så att om jag vill verkligen se det positivt, så vill jag ju se det som att nu kanske man kan få in en personlighet som behövs, en ledare, den här Augustsson-typen. För att Ibro är en bra mittback, så det kommer bli tapp såklart. Men vi kanske får en mittback som kommer in med den inställningen och personlighetstypen som vi behöver istället. Och då kan det ju vara en vinst i så sätt. Framförallt blir det väl en vinst ekonomiskt då, för att vi kommer inte värva en spelare för exakt samma summa som vi sålde Ibro för.
Nej. Och det är också någonting som folk generellt i Sverige tittar, så tittar man på fotbollsspelare. Han ska vara bra på allt. Men lite som du säger, vad är det vi behöver? Man får ta bort kanske någon del. Men vi vet att Ibrahim gjorde en del misstag. Han tunnlade Real Madrid på mållinjen när de möttes i U19 Champions League där. Och det är sådana saker man får. Men man får också de andra sakerna. Och det kanske man kan se på det sättet istället. Och ta in det man faktiskt behöver och inte någonting man redan har och lite till. För det är oftast dyrare. Det blir en större chansning. Jag menar, vi har Jürgen Horn till exempel, så skulle vara en komplett mittback.
Sämsta värvning i Elfsborgs historia någonsin.
Ja, jag vet att du tycker det. Men någonstans var det ju någon som såg någonting igenom.
Ja. Jag förstår såklart den också. Och det kommer väl till den diskussionen vi hade förut. Kan man värva ledare? Kommer inte ledaren naturligt i gruppen?
Det är också den. Precis.
Mm. Det är ju ett sånt jädra stort pussel, så det är ju svårt att prata om den på ett enkelt generellt sätt.
Och då är det frågan, ska man ta en dansk då som bara Kevin och Fredrik förstår?
Ja, nej, så är det ju.
För det är också klart språkligt. Är det så att man har flera spelare som pratar engelska, men då kanske det är lättare. Men i Elfsborg så är det väl ingen som pratar engelska i truppen nu, va?
Nej, Obasi har ju lämnat.
Obasi har lämnat.
Och Boysen verkar ju också lämna. Nu är det ju väldigt tidigt, men han har lagt upp någon instastory där att han verkar lämna. Det verkar vara utanför kommunikationsramarna hos IF Elfsborg i alla fall.
Den går ju bara att tolka på ett sätt.
Mm, nästa gång vi poddar kommer vi säkert prata mycket mer om det, för det verkar ju vara konstigt.
Vad skrev han? Han tackar Elfsborg för sin tid. Och
det funkar inte ungefär.
Det här är det bästa för både mig och för klubben. Och så är det en film när han kliver ut på Borås Arena. i en låst Instagram story.
Mm. Om det sista jag gör det här poddavsnittet så är det att drömma. Då vill jag ju drömma om en Teddy Lucic. Att vi hittar en Teddy Lucic på 1 till 2 år som går in som ledare, kan styra upp lite. Och sen för underifrån kommer det bra mittbackar. Det låter väl som ett bra avslut.
Ja, varför inte?
Teddy, dra på dig skorna.
Everybody starts to move as soon as Pata Pata.